Samtalsämnet efter jobbet eller på pauserna är ofta idrotter, och där har man sina skador.
Sina trophy-skador.
Trophy-skador. Ska man visa sina ärr då också?
Ja, kanske. Ja, det är den känslan.
Det är
känslan.
Pannbenet då, som vi brukar tala om. Alltså precis. Att man tål sina skador, bär dem med stolthet.
Precis, det är ju bara för att visa att man är ju starkare, snabbare och bättre än alla andra. Jag skadar mig, men det gör inget. Jag kör på.
Välkomna till ett nytt spännande avsnitt av podden Hälsa för ohälsosamma med mig, Fredrik Nyström. Jag är läkare och professor vid Linköpings universitet, och idag har jag med en kollega, Janet Johansson, som har doktorerat fast på den andra fakulteten, inte just inom medicinska fakulteten, utan du är med på filosofiska fakulteten. Och doktorera gjorde du i Stockholm, ska vi lägga till, men nu har du en fast tjänst hos oss i Linköping. Och du har skrivit en avhandling på ett väldigt spännande tema, tycker jag. Sweat is weakness leaving the body, om hårdtränande chefer. Hur känns det? Du tränar själv, hörde jag just.
Jag tränar själv, ja. Absolut. Ja.
Vad är det du tränar, om jag får börja med det?
Jag spelar tennis. Och sen när jag skrev den avhandlingen hade jag varit med minnasloppet i, tror jag, 9 gånger.
Oh, yes.
9 år. Jag samlade på lite t-shirt. Där. Ja, olika färg.
Men ja, det är det loppet som går här i Stockholm.
Om i jag Stockholm, ja. Det är en mil, 10 kilometer. Det är inte så stort.
Men det är mitt i natten?
Ja, det är mitt på natten. Jag tror att det är ungefär 10:00.
Och hur kommer det sig att man som ekonom, filosof då, intresserar sig för chefer som springer kanske lite för långt och lite för hårt?
Precis, det gäller den typ av forskning egentligen. Många forskare genom företag och ekonomi engagerar sig i. Det innebär att vi inte bara tittar på den ekonomiska aspekter i näringsliv, fast det är också sociologiskt, psykologiskt och sociala aspekter. Mm. Där hur vi påverkar hela samhället eller individer som jobbar i organisationer. Så finns ju massorvis sådana forskningen som vi gör genom företag och ekonomi. Så det är inte bara om räkna pengar, kan
nej,
man säga.
Nej. Men jag misstänker att många chefer tänker sig att det blir lukrativt i slutändan om de föregår med ett gott exempel och springer långa lopp och får med sig de anställda. Är det inte lite det?
Absolut. Det är också, säger, tycker jag, det är naturligt man tänker så i näringsliv. Men det är därför vi finns, forskarna, som vi analyserar olika från olika vinkeln. Positivt effekt, negativt eller risk för potentiella risk på påverkan på individer som kan leda till ohälsosamma resultaten. Ja, eller även för samhället.
Det är därför det passar så bra att du är här och pratar om hälsa för
ohälsosamma. Ja, du är läkare.
Nej, men det är ju temat här. Vad är det som är hälsosamt och inte hälsosamt? Men varför har det blivit en sån grej nu ändå? För just innan coronan slog till tycker jag nog att det var väldigt mycket exempel på sådana här chefer, men också kanske just lite diskussioner om hur bra det var för en organisation att ha en chef som kör triathlon. Vad ligger grejen i att du intresserar dig för detta nu, och vad är det som rör sig just nu i samhället på det temat?
Ja, det är ju, då måste vi tänka tillbaka till 2008 när jag läste min masterkurser där i företag och ekonomi i Stockholms universitet. Där fick jag läsa en del litteratur om hälsa och samhället och organisation. Och börja också observera här i Sverige. Det är en fenomen i Sverige, i nordiska länder i stort sett, att folk tränar mycket. Mm. Och det börjar rapporter från Dagens Industri att det är vd som tränar. Och sen jag observerar omkring mig i min omgivningar. Det finns ju höga chefer på höga positioner. De tränar och visar, pratar om det hela tiden. På jobb, efter jobb. Så jag tänkte det var ju mer än bara hälsotillstånd, livsstil. Att man kunna lära sig eller kunna förstå i den fenomen. Så det är därför jag började titta in i den fenomen. Och det har visat också att det har varit en fenomen. Det var ju många chefer som tränade, många som tror att det blir visa sporter har blivit elitindikation. Så ja.
Den svenska klassiken.
Absolut.
Att man ska genomföra flera olika långlopp. Och gör man av sig med svagheter på det här sättet då, när man svettas? Tror du på det?
Som chef. Det är symboliskt. Det beror på hur man bedömer svagheter. Det är typiskt och klassiska svagheter för cheferna. Då är det känslor. Att man känner sig sårbart ibland. Och det är svårighet på jobb där man kan inte fixa bara direkt. De här är indikation för svårigheter för en chef.
Är det därför man ska springa så långa lopp?
För att visa att man är stark, man är snabb
man är
ju duktigare.
Man springer länge och långt bort från sina svårigheter.
Ja, absolut. Det är symbolisk svårighet. Svårighet är ju olika för alla. Men för de cheferna, de har speciell definition.
Hur manligt är det egentligen? Vi pratar om att det är svenskt och det har inte jag riktigt tänkt på. Men det är klart att en svensk klassiker är väldigt svensk. Och det här är nog inte lika vanligt i många amerikanska kulturer till exempel. Det tror jag inte. Men hur manligt är det egentligen då?
Jag tycker vi ska bedöma den manligheten i kontext. Till exempel kvinnliga chef i en manlig företag, IT-bolag, IT-konsultbolag där genomsnitt ålder är 45 och de flesta är man. När man är kvinna i en chefsposition, man är ju minoritet. Och om man vill ha ord eller den makt eller respekt, då vill man lära sig prata det manliga språket. Då sport kommer in. Den typ av som stödjer de här kvinnor att ta sig in i den manliga arbetsmiljö.
Så kvinnorna behöver också börja köra långlopp för att kunna göra en bra karriär i ett sånt företag då?
Jag tycker det är i kontext. Fråga en kvinna som gör långlopp eller åker Vasaloppet. Jag har många kompisar som gör det. Men det är inte alltid så att de vill visa att de är lika duktiga som man. Det är ju individnöj. De gillar den sport och de mår bra. Så jag sätter den här lys i kontext. I organisationskontext, i den ledarskapsomgivningen, då har det ett indikation för kvinnorna som får visa typ av stöd för att ta sig in i den chefsposition. För att visa att man är lika duktig som man och får respekt från sina manliga medarbetare.
Ska man ha med sitt Vasalopp, Vätternrundan eller Vansbrosimmet på sitt CV alltså när man söker ett jobb? Är det?
Ja, jag menar, jag har ju sett det i vissa företagswebbsida där de har introduktion till styrelsesmedlem. Det är klart att de flesta är ju man. Och sen där visar man. Och det finns ju fåtal kvinnor också sitter i de här styrelser. Och sen de alla visar vilken långlopp eller Vasalopp eller marathon som är en del av deras meriter. Identitet. Jättebra ord där.
Menar du det?
Ja, absolut.
Oj, jag känner att det är olika världar än min akademi. Jag skulle aldrig drömma om att skriva något sånt i ett CV. Så det är det här pannbenet man är ute efter, är det det? Att man ska kunna ta i ännu lite extra och inte riktigt registrera att det gör ont utan man fortsätter en bit till. Man har pannben. Är det det som är något i det eftersträvansvärda här, tänker
ja,
man? Är det så?
Det visas i min avhandling, det är så. För att det är en chef som ska inte tala om sin hobby läsa en bok och, eller gå långa promenader eller annan Nej. Typ av sport. Men det är ju det, det är de cheferna som jag har intervjuat. Då är det Vasaloppet och Marathon Ironman, svenska klassiker. Mm. Hur många har man klarat i år? Hur många har man klarat? Även skada. Så jag har brutit ben kanske i slalom eller skadade mina knäll i marathon.
Är det meriterande?
Det är meriterande.
Oj. Ja, då är det väl uppenbart inte direkt hälsosamt i alla fall. Men det Nej. Kanske är något att prata om.
Ja.
Okej, så det är de som gäller. Det duger inte med långa promenader och det hjälper inte att man är fågelskådare heller, antar jag. Jag har sett 300 fågelarter.
Nej, kanske inte hela tiden prata om det i medarbetarsmöte eller i företag som visar sin kvalitet eller starkhet som chef.
Jag minns att man kunde läsa artiklar om att det var inne också att ta med sig hela arbetsstyrkan eller en mindre del på något sånt här event. Och så var man ute och tränade hårt eller gjorde något lopp tillsammans som en sak inom företagsverksamheten. Stämmer det eller var det väldigt
Absolut.
Sällsynt?
Det har blivit mycket vanligt som teambuilding-aktivitet. Jag har varit med också, till och med under min forskning, som aktivitet. Att de hela företag, över 1000 människor. Ja, jättespännande. Alla har samma färg i sina kläder, så man delar ut träningskläder också.
Måste chefen vara snabbast där också då, eller mellan
cheferna? Ja, häst. Ja, men det som jag ville säga, det man måste komma ihåg alltid finns några som inte är med.
Mm.
Det är de som inte tycker, det är ju en del av deras egenskaper eller intressen, och de vill hellre sitta där, ta sin ör och äta sin pommes och leva sitt liv.
Nej, jag misstänker att en baksida av det här kan vara att en sån chef kanske inte lika gärna anställer den som föredrar att dricka öl och äta pommes frites.
Det är det som jag ser kan vara ett sätt att vi exkluderar människor. Lätt att använda det en hälsotillstånd som ett skäl att exkludera vissa människor som inte lever exakt samma typ av livsstil som cheferna.
Men det är väl ganska etablerat inom management och sånt att man känner till att det finns, att man selekterar personer utifrån de här ganska tydliga yttre attribut eller inte när man väljer vilka som ska få ett jobb.
Absolut.
Att det finns den sortens mekanismer redan idag inom alla möjliga områden, även utan en sån här hårt sportande chef.
Precis. Och sen, jag menar då, ska man tänka till. Är det rätt att göra det? Är det rättvist att göra det?
Men du hade svarat i någon intervju här i just tidningen Chef om att det händer då, eller du har sett exempel på att chefen identifierar de som äter för mycket pommes frites och faktiskt då vill göra om dem inom arbetet till att bli
Precis.
Hälsosammare inom citat. Är det så alltså att man
ja,
har ögonen på vissa och vill att de förändrar sitt beteende då?
Ja, det finns ju chef som är ju ganska, har ju stark tro på sin egen påverkan på individer.
Mm.
Så även utanför arbetstid så andra individers livsstil. Så de har ju uttryckt det starkt, det är att jag kommer ändra det. Så de kommer bli hälsosamt. Men det kan man också fundera på. Vill vi leva vårt liv, bli påverkade av vår chef efter den 8 timmar som vi är på jobb?
Mm. Men samtidigt kan man ju tänka sig att det är en god vilja i det också. Att man på riktigt som chef tänker sig att de här arbetstagarna eller de som man är chef över skulle bli friskare om man fick dem att ändra sitt beteende.
Absolut. Det är alla, jag ska säga alla som jag har intervjuat, de är härliga människor, har god vilja.
Alla?
Ja.
Oj.
Okej. Okay. Ja, det var länge sedan också. Men det är inte det jag menar, det är inte det som jag kritiserar, men jag vill att bara för att man skulle kunna se, även när det är god viljan, det finns ju olika typer effekter. Det är inte linjärt. Vad vi menar göra, att få ut den, precis den effekt som vi vill. Även om det är sån effekt vi måste titta på samhället. Hur mycket vill vi organisera samhället genom kontorera?
Och hur mycket fritid ska man offra?
Exakt.
Var inne på det, hur mycket av ens fritid ska chefen äga?
Precis.
Och jag vet inte, är det något som har med det att göra? Att det, förr tyckte jag det var chefer, de höll på med golf och segling. Segling stämmer ju väldigt bra in i min medicinska fakultet. Det var väldigt många som seglade. Man skulle gärna bygga sin egen segelbåt också om man var ortoped.
Mm.
Men det är inte riktigt lika inne längre som chefsporter, va?
Jag skulle inte säga det är inte lika in. Det är hur många har segelbåt samtidigt och springer maraton. Det har jag inte ställt.
Det är svårt att hinna
det,
med.
Det har jag inte ställt för fråga faktiskt. Så jag vågar inte säga. Men jag skulle säga olika saker indikerar olika typer av status. Vi skapar meningen i sakerna som vi skapar, i aktivitet som vi engagerar oss i. Det är det som...
Och jag läste där, återigen, om jag går tillbaka till den här intervjun med dig i Chef, så talar de om att mycket var det, det var verkligen långlopp som är det som gäller för många. Man ska ha en löparkropp snarare än att man som på 90-talet skulle ha breda axlar.
Ja.
Och det är väl också någon symbolik i det då, antar jag, att man ska vara uthållig och kanske stå ut mot tuffa motgångar och sånt och uthärda.
Ja.
Är det så?
Jag kan hålla med det, för att vi kunde tänka på våra idealbilder för en ledare många år tillbaka. Då är det inte de här smala med mycket fintona muskler som idag som kan ha såna kroppsbygg att springa maraton. Det är de mycket kraftiga man i 55 eller äldre och med en cigarr, med en, gärna en whisky i andra hand. Det är en sån bild vi har som ledare. Världsledare eller ledare för land eller ledare för en organisation. Men i dagens ledare ser annorlunda ut.
Oh ja.
Ja,
det är inte Churchill längre som gäller.
Nej.
Champagne och cigarr.
Nej.
Men samtidigt talar man ju lite nedlåtande, tycker jag nog. I alla fall råkar man på där i Stockholm om sådana här medelålders män i lyckran som tar med sig tävlingen till och från jobbet på cykelbanan och riskerar omgivningens hälsa när de cyklar ofta lite för fort och cyklar förbi rödljusen.
Ja, precis. Den människa förbi rödljuset får man absolut inte göra. Och sen är hänsynlösa beteende så extremt snabbt i stan. Jag bor på stan, så den beteende kan man verkligen kritisera. Men det visar också att hur vi människor skapar meningen i aktiviteter där vi engagerar i. Eller vi bedömer de andra människor som gör olika, engagerar sig i de aktivitet.
Mannen i lyckra kanske typiskt vill slå sitt personbästa då på hur fort han kan cykla till och från jobbet, antar jag.
Ja, precis. Då han mår bra för att kunna visa att han klarar det. Men i andras ögon det kan se annorlunda ut också.
Jo, jag kör bil här i Stockholm ibland och de är... skrämmer ju livet.
Ja, jag går.
När man försöker köra och inte riktigt hittar ibland då.
Ja,
för jag litar ju inte på SJ då, så då får jag ta bilen. Men vad tror du, riktigt hård träning, håller de här som liksom lite nedlåtande pratar om lyckramännen då? Tycker de att det har tappat sin status, det här med att träna hårt egentligen?
Det som är tappa status eller ha starka status. Jag tror att det är en del beroende på hur den personen upplever själv den aktivitet. Det är klart, det finns ju grupptryck också. Vad andra människor säger. Mm. Om alla, hela samhället hoppar på och säger det här är bara löjligt att man gör så. Jag tror att den självkänslan kan minska. Det är man känner hot från den omgivningen. Jag tror att det är individers aktivitet eller beteende kommer att förändras.
Så du tror att det har gått tillbaka lite egentligen? Det är inte samma totala beundran för de här hårdtränande cheferna som dyker upp i lyckra också? Det har vänt lite, om jag förstår dig rätt. Under den tiden sedan du skrev avhandlingen?
Det kan vara så. Jag är inte liksom observant nu i senaste några år om sport. Och...
Nej, och nu kommer ju corona och ställde till.
Precis. Mm. Det säkert kommer annan typ av statusindikation.
Och nu när Vasaloppet nu alldeles nyss gick så var det ju ett enormt intresse tydligen och fantastiskt mycket deltagare på en gång. Ja. Så att arrangörerna ska ha blivit förvånade så att det kanske vaknar upp på nytt igen.
Ja, det är ju den här gången Vasaloppet det kan vara också indikation för att folk nu har längtat verkligen sport. Så det betyder helt annat om vi kommer bort från ledarskaps fokus. Mm. Det betyder jättemycket mer för alla människor som deltar.
Men tror du efter att ha skrivit den här avhandlingen att man blir en bättre chef om man fortsätter att träna hårt? Kanske om man motverkar sin egen ålderskris på något sätt med det för man kanske blir lite äldre när man är chef. Blir man en bättre chef om man tränar?
Hela poängen är ju att det finns inte som bedömning på god or bad, bättre eller dåligt. Det är inte jag som bedömer chef egentligen. Det jag menar är ju cheferna, de gör sina beslut. De har ju makt att påverka människors liv. Både på jobb och i privatliv. Och vilken typ av påverkan vill man egentligen få ut? Man ska vara försiktig med det. Så hela avhandlingen inte prata om man blir bättre chef eller inte genom träningen. Det är egentligen fokusera på hur dagens chefer bygger sina identitet, bygger sin självbild genom engagera i olika aktivitet.
Ja, de har ju tydligen med det i sitt CV ofta i alla fall att de har gjort de här långloppen.
Ja.
Så jag menar, det påverkar ju just vilka då som anställs som chefer, men chefen kommer väl säkert om inte annat på liknande sätt bedöma vilka han eller hon anställer utifrån deras CV. Och då kommer de här värderingarna komma tillbaka och påverka hur företaget ser ut till slut, sammansättningen av folk där.
Ja, om man tittar på praktiska vinkeln, från den vinkeln, då absolut, om jag nu finns en trend, alla tränar och man bedömer en person med en sån typ livsstil som har bättre kvalitet, bättre arbetsförmåga. Men då skulle jag säga okej, då träningen gör man en bättre anställda, bättre chef. Men jag tittade inte från den vinkeln, nej, synvinkeln.
Men du tror att man blir starkare och tåligare om man tränar egentligen då? Du tänker att det är
absolut,
rätt?
Absolut. Rent fram din kliniska perspektiv. Jag tror man ska träna.
Nu talar vi om väldigt långa lopp här. Inom den medicinen där jag också forskar
man ska
på det
inte skada
så diskuteras
sig.
Det ju hur mycket är bra. Och det vi pratar om här var ju mycket en svensk klassiker. Och som jag brukar säga, det står ambulanser där. De står där av en anledning.
Exakt.
Vid alla de här loppen. Mm. Många är ju inne på att så långa lopp, då kanske det går över till att det börjar bli lite för tufft för många som inte har fantastiskt goda förutsättningar.
Precis. Men sen när man har klarat det, då man mår så bra. Man tycker så bra om sig själv. Det är den effekten, det är en sån kick.
Men då blir man alltså friskare.
Jag skulle inte göra det. Jag tar mina promenader, jag gör min yoga och spelar tennis. Men det är ju, jag försöker tolka från deras perspektiv. Det är den känslor de många chefer har berättat. Det är det sättet de visar. De är duktigare, de är snabbare, de är starkare.
Och så kan de ändå sitta och prata om sina skador.
Ja, det är ju exakt. Det är ju verkligen, det är egentligen inte om hälsotillstånd.
Nej,
det inte känns längre. Nej.
För mig är lite motsägelse. Det är en hobby mer då än att man kanske är beredd att offra något för att åstadkomma de här tillfälliga vinstkänslorna. Och så är man beredd att ta att man skadar sig. Om jag förstod det rätt. Och sen kan man prata om skadorna som en merit.
Jag ska berätta i det i ett företag när jag observerade. Ja. När de pratar om sina skador. Sina trophy-skador.
Trophy-skador.
Så alla pratar om det mer positivt. Liksom, jag har gjort det, men jag skadar mig. Men det gör inget. Jag kör på. Det är den känslan.
Pannbenet då, som vi brukar tala om. Alltså precis. Att man tål sina skador, bär dem med stolthet.
Precis, det är ju bara för att visa att man är ju starkare, snabbare och bättre än alla andra.
Och jag tar på mig sjukvårdshatten där och känner bara att någonstans kostar ju den där resurser i sjukvården som någon som var sjuk av andra skäl hade kunnat behöva.
Precis, då har vi gått för långt. På många sätt.
Men du tror egentligen, låter det som, att man blir psykiskt starkare av att träna. Det är du klar över.
Det är därför jag sa att jag var ju med Midnattsloppet 10 gånger, 9 gånger. För att Midnattsloppet är ingenting alla cheferna pratar om. Det är ju för, vanliga människor som jag. Men absolut, jag gjorde det för att försöka förstå den positiv addiction i som när man har fått den kick när man tränade hård och sprang
och klarade sitt midnattslopp
10 kilometer precis, och så man verkligen känner jag är så himla duktig
och du hade gjort
jag mår bra.
Du har gjort det flera gånger själv. Hur
flera
var det? 9 gånger eller?
Ja, 9 gånger. Och även, det finns många gånger att jag hade nästan skadat min knäll. Ja,
precis.
Ja, dagen efter mår jag inte så bra, men direkt efter mår jag jättebra. Så känner mig jag klara allt.
Men är inte det bara hormonellt och tillfälligt, exakt, säger jag som endokrinolog. Ja. Det är ju endorfiner som har frigjorts, en massa stresshormoner. Och precis. De är ju lyckorusframkallande på väldigt kort, precis, sikt. Men de är också beroendeframkallande.
Det
i alla fall
är positive addiction. Ja. Det heter så.
Ja. Och du har sprungit midnattsloppet 9 gånger.
Precis. Jag
det
gjorde
en
det.
Tionde?
Det kan bli så. Men jag började den aktiviteten för att jag forskar de cheferna. För att jag ville förstå det.
Och sen blev du beroende. Ja, det låter ganska farligt.
Nej.
Där.
Jag har alltid en röst i min huvud och påminna mig vad gränsen
går gränsen
ska ligga.
Ja, för det är ju det som är den svåra frågan. När blir det för mycket träning då? Så att det blir för mycket lopp, för mycket tävling, för mycket träning. Så att det börjar gå över i för mycket skador som kanske inte läker.
Men man ska lära så lyssna på kroppen. När det börjar få ont i knäll och då ska man vila.
Knän, då ska man vila, ja.
Ja, absolut. Ja. Träning är ju lagom nivå. Det är bra. För alla. Om man inte vill använda det för att visa någon symboliskt.
Som cheferna.
Precis.
Som vill visa sina pannben.
Precis.
För begreppet pannben är ju ändå att man fortsätter väldigt mycket trots att man har ont i sina knän eller har någon varningssignal om att nu börjar göra för ont.
Precis.
Så kämpar man på i uppförsbacken.
Ja.
Då har man pannben.
Exakt.
Har du pannben?
Jag kan ha det.
Ibland. Låter lite pannben. Ja, nej, men så är det ju. Man blir ju inte forskare heller om man inte har lite av den tågan, det känner jag ju så väl igen.
Ja, absolut.
Och nu var det 16 000 tydligen då som åkte Vasaloppet. 9 mil.
Ja, jag såg den vid tvn när det start. Det var ganska häftigt att se klockan 8 och på startlinjen. Fast jag tittar bara på tvn. Jag var inte där.
Nej. Jag har en kollega som var där. Jag tittade inte heller på tv, men fick ju höra talas om det här plockepinnet. Att det var väldigt mycket stavar och
brytet
skidor som bröts.
Precis.
Men det hör väl lite till. Jag tror att det är nästan det största startfältet som finns i alla idrotter i hela världen. Är det inte något sånt? Det är väldigt mycket det som är unikt med Vasaloppet, att man faktiskt låter så här många starta på en gång i ett sånt långlopp. Och att man faktiskt startar alla på en gång, även elit och även de som inte är lika duktiga. De får stå lite längre bak, men alla startar samtidigt. Så ramlar den och så ramlar de över den. Ja, det är spännande.
Mm.
Jag tror ju personligen då att för de flesta är nog Vasaloppet bara det i sig inte så lagom.
Det är ju för långt för mig, absolut. Det är inte min sport heller. Så...
Samtidigt rent medicinskt, du pratar om knän, så har väl ändå poängen med Vasaloppet att skidåkning är ju ganska skonsamt mot leder och sånt jämfört med om man springer Stockholm Marathon här, om man tar den längre versionen av din nattmil och springer på asfalt till stor del, så brukar det vara ganska tufft för
det
knäna.
Det skulle jag aldrig göra.
Nej, jag har kompisar som förstört sina knän för alltid på det. Men om vi återgår lite till det här, män och kvinnor då, hur hävdar sig kvinnliga chefer? Det är ju inte bara konditionsidrotter, i någon mån finns det väl styrkekrav och så fortfarande också. Har kvinnorna alltså, som ska göra karriär inom vissa områden där lyckra männen finns, måste de anpassa sig i någon mån för att ha något att prata om på rasterna?
Måste eller inte måste. Nu pratar vi om avhandlingen som är ju 5 år gammal och mycket har hänt också. Status och för kvinnliga chef och antal av kvinnliga chefer har ju ökat också idag. Och sen antal av kvinnor som kommer in i sport, långlopp och är också ökat.
10% får jag en siffra på här, är det kvinnor ungefär. I de här långloppen i allmänhet. Aha.
I min analys då, det är särskilt i de manliga organisationen. Kvinnor är ju minoritet. Och sen på chefsposition då ännu mer, mindre antal kvinnor som man kan komma upp till chefspositionen. Den quote som jag minns ju mest är ju en tjej som har varit med martial arts. Hon säger att hennes medalj i martial arts är mycket mer övertygande än hennes certifikat för i master i science.
Yes.
Så i den manliga organisationen, hon får respekt direkt. Och för att då kan de gå till after work. Det typiskt after work i den företaget är ju sportbar. Där man hänger vid baren och pratar om hur man tränar och vilken sport.
Vilken martial art var det? Var det judo, karate?
Ja, det var kicking. Sånt. Någonting mer.
Alltså, och då är det en bättre merit än hennes masterexamen.
Ja, det är hennes ord. Jag säger i min avhandling, i min analys, det är många kvinnor, kvinnliga chefer, pratar om det som en del av stöd för att hjälpa dem ta sig in i chefs.
Om man får dra en politisk parallell just nu, då kanske det är ganska tufft när de tar ifrån Putin hans svarta bälte här nu då.
Ja.
Som jag såg i någon tidning. Det var väl ett hedersbälte.
Ja,
det... I Sverige, vad jag tror jag det stod. Men det är verkligen mycket symbolik i det här.
Absolut.
Jag får väl dra mig till minnes att en av mina kvinnliga doktorander faktiskt har svart bälte i karate. Men hon har inte skrivit det på sitt CV, vad jag vet.
Och nej, det är inte pratat för att visa. Om det. Ja, det är viktigt för att visa.
Men jag tror att det är väldigt olika inom olika områden.
Absolut.
Vi båda med fötterna i universitetet har ju fortfarande väldigt mycket formella meriter och CV-mallar där det inte ingår något om man har simborgarmärket.
Nej, jag skrev inte.
Gjort något långlopp. Jag har läst fantastiskt många CV:n eftersom jag har suttit i anställningsnämnden i 9 år. Jag har aldrig råkat på det inom våran värld. Inom Linköpings universitet i alla fall. Så det är verkligen olika i olika kontexter här. Som det tror jag verkligen. Men företagen... Det brukar ju påverka oss kolossalt mycket efterhand, även i det offentliga sen.
Ja.
Sipprar ju ner deras sätt att leda och styra.
Absolut. Så det är ju fortfarande för att den typ av värdering och kvalitet de manliga chefer som får ut, det blev nästan en ideal för en chefskap. Så då kvinnor måste leva upp till den. Ja, jag vill inte säga att alla kvinnor tränar bara för att vilja leva upp till en manlig värdering.
Ideal,
det är inte så. Men det finns ju den aspekten man kan titta på. Och som det har visat
En ovidkommande parallell. Jag brukar försöka lära mina läkarstudenter att det är ingen idé ni försöker göra karriär i landstinget om ni inte lär er dricka kaffe. Mm. Och det är parallellen till att man måste kunna sitta där och prata med folk. Ja. Vad det jag försökte säga. Och det är lite det som är samma tema här. Ju. Samtalsämnet.
Exakt.
Efter jobbet eller på pauserna är ofta idrotter. Och där har man sina skador som en trofé.
Ja.
Ska man visa sina ärr då också?
Ja, kanske. Ja, precis. Ja,
om de sitter på fotlederna så är de i alla fall ganska lätta att visa upp.
Precis. Ja. Då i den samtal har jag sagt kanske att det fanns inga kvinnliga medarbetare att vara med.
Jag tycker det här är jättespännande och det är ju mycket för att chefer i näringslivet tenderar ju att påverka samhället på så många sätt, inte bara genom att de far runt som skållade troll i lyckra kläder i innerstan, utan många chefer påverkar ju varann.
Absolut.
Jag håller helt med, golf och segling är nog inte det som gäller just nu. Nu är det mer långlopp.
Jag inte tittade jättenära i fenomen, men läsa artiklar då och då. Det är fortfarande finns kvar den där chefer, träna och sen det blir en stor, det blir alltid en artikel av Dagens Industri eller andra, så chef som kommer in i långlopp eller träna. Så det är alltid en, det bygger den out media och hjälpa till att bygga den här samhällsideal för chefer. Och så så bygga våra förväntningar för en chef. Så då de följer den förväntningar, den trend, då försöka visa att de har det.
Och du blev också mycket riktigt alldeles nyss intervjuad i tidningen Chef.
Ja, det var, jag kommer inte ihåg, men varje år när det är Vasaloppet kring den tiden, då blir jag intervjuat.
Alltså, fortfarande. Det är en tradition.
Ja, precis.
Men det belyser ju att det här är ett viktigt ämne som vi har berört här idag, verkligen. Det fortsätter att vara så här. Chefen ska gärna försöka verka som en föregångare inom vad som är tänkt hälsa och kanske inte på ett helt självklart sätt vet vad som kan vara för hårt för vissa och fungera selekterande för andra.
Absolut. Särskilt när man använder den typ av uttryck och säga hälsotillstånd är en del av organisationskultur. Det låter ju jättefint, fast allting som går in i en organisationskultur har en stor makt, inkluderande och exkluderande makt. Det får vi inte glömma. Vissa människor blir inkluderas från arbets
att det påverkar möjligheten. Både rekryteringar eller inte.
Belöningssystem, lön, promotion, så allt påverkas. Så som du sa, det blir ju en sån indikation i näringsliv. Och så det är stället som vi ser fara.
Då kanske det är 17 000 på nästa Vasalopp då. Jag tackar så mycket
Janne,
för att du kommer idag.
Tack.
Det var jätteintressant. Det är viktiga ämnen det här att tänka på för allmänheten och för chefer. Tack för att du var här.
Tack.